Det var tidigt på söndagsmorgon. Kvinnorna hade förmodligen legat vakna halva natten och tänkt på allt som hade hänt med Jesus. En skeende rättegång och en brutal avrättning. Hur har det här kunnat hända? Bara en vecka tidigare hade Jesus hyllats av folkmassorna och välkomnats när han red in i Jerusalem som en segrande kung med orden Hosianna, Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Men människor är nyckfulla och oberäkneliga. Bara ett par dagar senare ropade samma människor korsfäst honom, korsfäst honom! När kvinnorna stod mitt ibland den arga mobben, var fanns alla människorna som Jesus hade helat? Var fanns människorna som hade bevittnat hans mirakler? När pöbeln ropade för Pontius Pilatus att frige Barabbas, var kvinnorna kanske de enda som stod där och ropade Jesus, frige Jesus, vi vill ha Jesus. Maria, Jesu mor, var också med. Hon behövde nu göra någonting som ingen mamma skulle behöva göra. Begrava sitt barn. Med tårar i ögonen vandrade kvinnorna genom Jerusalems gränder precis när staden vaknade till en ny arbetsvecka efter sabbaten. De hade inte hunnit tvätta och smörja Jesu kropp inför begravningen före solnedgången och sabbatens början. Och det var verkligen ett hafsverk att linda in Jesu döda kropp och i ett linnetyg innan solen gick ned på fredagen. Nu fick kvinnorna komma tillbaka till graven och slutföra arbetet. Hör nu Herrens ord från Lukas evangeliet kapitel 24, verser 1-12.
Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod det där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.
Alla fyra evangelier rapporterar om att kvinnorna var de första som kom till Jesu grav. Där de mötte en ängel som berättade om att Jesus var uppstånden. Matteus och Johannes tillägger dessutom att kvinnorna mötte Jesus själv. Faktumet att kvinnorna var de första som kom till graven borde vara pinsamt för de första kristna. Det gör att de manliga lärjungarna verkar fega. De hade flytt från Jesus när han tog sig i Getsemane trädgård. Och ingen av dem, förutom Johannes, var med under själva korsfästelsen. På den tiden var inte en kvinnas vittnesbörd juridiskt bindande. Enligt Mishnah Rosh Hashanah, som är en del av den judiska Talmud, hade en kvinnas vittnesbörd samma ringa värde som en hedning eller som en tjuvs vittnesbörd. Även i den grekisk-romerska världen betraktades kvinnor som lättlurade i religiösa frågor och särskilt benägna för vidskepliga fantasier och överdriven religionsutövning. Vi ser en väldigt viktig princip i historieforskning här. Alltså, inom källkritiken finns det flera olika principer som man använder för att granska en historisk källa. Och en fråga som man ställer är om berättelsen innehåller sånt som är besvärande för just författaren. Och här kan vi konstatera att det är att just det att kvinnorna var den första vittnen till den uppståndne Jesus är ett tydligt exempel på en obekväm eller pinsam sanning. Alltså, om kvinnornas vittnesbörd var fusk skulle ingen tro på dem i varje fall. Därför att kvinnornas vittnesbörd, det var inte godkänt då. Och om vittnesbördet var sant hade kvinnorna och apostlarna ingenting att förlora genom att nämna faktum att de var där och de hade sett Jesus. Alltså, evangelieförfattarna hade ingenting att vinna genom att hitta på berättelsen om kvinnorna och ingenting att förlora genom att säga precis som det var. Det är jätteviktigt det där. De hade ingenting att vinna genom att hitta på berättelsen om att kvinnorna var de första där som mötte en uppstånden Jesus, och ingenting att förlora genom att säga precis som det var. Tänk på det. Alltså, om Matteus och de andra evangelieförfattare bara hittade på allt det där med uppståndelsen och sånt, då skulle de ha valt ut en man som det första vittnet. Det var någon modig man, och kanske en framstående man i samhället, en förnäm man som Josef av Arimatea eller Nikodemus eller någon annan framstående man som skulle vara det första som man skrev upp, om man bara skulle dikta ihop hela berättelsen. Vi ser också att kvinnornas namn är angivna här i texten. Det bidrar till evangeliernas historiska trovärdighet. Om de inte hade varit namngivna skulle folk ha goda skäl att ifrågasätta om det verkligen har hänt. Jag kan ge ett litet exempel från vår tid. Jag vet inte om ni kanske har hört en del lite mer extrema väckelsepredikanter som åker runt om i världen och håller stora väckelsemöten och sånt. Och sen kommer de tillbaka och säger: ja, jag var och höll möten i Brasilien och i Uganda, och det var liksom hundratusentals människor som kom, och det var en kvinna som de tog fram som var död, som hade legat död i 3 dagar. Vi smorde henne med olja och bad för henne, och nu är hon levande igen, halleluja. Och jag tror absolut på mirakel, men jag är ändå trots allt lite skeptiskt lagd. Och när jag hör sådana berättelser så tänker jag: aha, vem är det då? Vad heter hon? Var finns hon nu då? Och har vi något läkarintyg att hon var död? Så det är jätteviktigt då att kvinnornas namn är angivna här i evangelietexterna. För på den tiden så kunde man gå och fråga dessa kvinnor: du var med, du såg det där, berätta vad du har varit med om, berätta vad du har sett. Kvinnornas närvaro var en förlägenhet för de kristna. Och det står till och med i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 11, att de manliga lärjungarna tyckte att kvinnornas ord var tomt prat. Och de trodde inte på dem till en början. Den här pinsamhetsfaktorn är den troliga förklaringen till varför kvinnorna inte finns omnämnda i exempelvis 1 Korintierbrevet 15 och predikningarna i Apostlagärningarna. Eftersom dessa predikningar hade ett mer evangeliserande syfte. Så vi har sett hur det som var ett pinsamt faktum på Jesu tid är i själva verket ett starkt skäl att lita på evangeliernas trovärdighet idag. Det är jätteviktigt. Så jag har pratat om pinsamhetsfaktorn som en del eller en dimension i källkritiken när man utvärderar historiska källor. En annan faktor som vi har i källkritiken är dateringen. Alltså, hur nära ligger den historiska källan rent kronologiskt, tidsmässigt, från händelserna som den beskriver? Alltså, ju tidigare en källa är, desto bättre. Och vi vet att evangelierna skrevs på 50-60-talen. Johannes evangeliet lite senare, möjligtvis så sent som på 90-talet. I historiska sammanhang är det här helt enastående. Här har vi skrivna historiska källor som dateras till 25-30 år efter händelserna. Ja, i vår tid kan vi tycka att det är jättelång tid, 25-30 år. Alltså, kom ihåg vad man gjorde för 25-30 år sedan, va? Men om vi kan jämföra med andra historiska källor, vi kan säga att de äldsta biografierna över Alexander den store skrevs 400 år efter hans död. De äldsta biografierna över Alexander den store skrevs 400 år efter hans död. Och här har vi historiska källor kring Jesu liv som skrevs mellan 25 och 30 år efter hans liv. Men vi har en annan historisk källa som vittnar om Jesu uppståndelse som kronologiskt ligger ännu närmare händelserna. I 1 Korintierbrevet kapitel 15, verser 3-8 läser vi: Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Bibelforskare menar att Paulus skrev 1 Korintierbrevet runt år 54-55, någon gång där. Och så att det kan hända att det är tidigare än evangelierna med några års marginal där. Men det som vi har här i 1 Korintierbrevet kapitel 15 är faktiskt en tidig trosbekännelse som går ända tillbaka till de allra första åren efter Jesu död och uppståndelse. När Kurt var här och vittnade, då citerade han inledningsraden från den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Har ni varit med på gudstjänst på högmässa i Svenska kyrkan någon gång? Har ni varit med och läst upp dessa ord? Och det är ord som är en sammanfattning av den kristna tron som kristna i alla tider och alla länder runt om i världen tillsammans har reciterat när man har samlats till gudstjänster. Men det intressanta är att i Nya testamentet har vi nästan 20 stycken tidiga trosbekännelser och psalmer som är bevarade i Nya testamentets text. Alltså, trosbekännelser som de allra första kristna använde, eller psalmer som man använde på tiden innan Nya testamentet skrevs. finns bevarade. Här har vi en lista över dem. Och jag tänker på hur under den allra första tiden efter Jesu död och uppståndelse, men innan Nya Testamentets texter skrevs ner, behövde de första kristna ett sätt att sammanfatta sin tro på Jesus. Och då utvecklade man dessa trosbekännelser. Den enklaste trosbekännelsen var: Jesus är Herre. Och andra, som vi har i första Korinthierbrevet kapitel 15, texten som vi precis har läst, och i Filipperbrevet kapitel 2, är lite mer invecklade. Det är också möjligt att dessa texter var tonsatta, att man sjöng dem tillsammans när man samlades till gudstjänster. Men att recitera en trosbekännelse var inget som var konstigt för det judiska folket. För man gjorde det hela tiden i judiska sammanhang, och man gör det fortfarande idag när man reciterar det som heter Shema, som är en judisk trosbekännelse som är hämtad ur femte Mosebok kapitel 6, där man säger: Hör, o Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Så bibelforskare menar att den här texten som vi har i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 3-8, är den precis en sån trosbekännelse som de allra första kristna använde då för att vittna om sin tro och ge den en historisk förankring. Nu, vi tror att det är en trosbekännelse som fanns i omlopp redan innan Paulus själv kom till tro. Och det finns flera anledningar till det. För det första så säger han att det inte var någonting, han säger att det är någonting som han själv fick ta emot, som han sen förde vidare, som vi ser här. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Och han använder ett väldigt formellt ordalag som tyder på att det är en mer formell text som han citerar. Och sen ser vi att han använder en hel del olika ord, formuleringar här i den här texten som inte är riktigt typiska för Paulus när man jämför med alla Paulus brev som han skrev i Nya Testamentet. Han säger här: för våra synder, då, när i alla sina övriga brev, då skriver Paulus alltid i singularis: för vår synd. Och han skriver här: enligt skrifterna. Och Paulus brukar annars hänvisa till skrifterna genom att säga: det står skrivet. Han skriver här: den tredje dagen, när Jesus är uppstånden på den tredje dagen. Och det är också, det finns ingen annanstans i Paulus brev där Paulus beskriver Jesu uppståndelse på just den tredje dagen med den formuleringen. Och sen säger han flera gånger i sammanhanget här: visade sig. Och just det verbet, att Jesus visade sig för Kefas och de 12 och de olika grupperna, det används bara här och i första Timoteus brevet kapitel 3, vers 16, som också är en annan tidig trosbekännelse. Och sen beskriver Paulus lärjungarna som de 12. Jesus visade sig för de 12. Men annars så brukar Paulus alltid beskriva de ursprungliga lärjungarna som lärjungarna eller apostlarna. Så vi har flera unika formuleringar här i den här texten i första Korinthierbrevet 15 som ger oss ledtrådar att förstå att det här är en text som Paulus inte skrev själv. Det var inte han som författade dessa ord, utan han citerar en tradition som är ännu äldre. När fick han ta emot dessa ord? Ja, det är mycket möjligt att det var i Damaskus, kort efter hans omvändelse. En del av er som brukar vara med i kyrkan kanske kommer ihåg hur Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus. Paulus, som var en stor fiende till den första kristna och ville förfölja dem och förtrycka dem på olika sätt. Han mötte den levande Jesus och blev förvandlad. Han blev frälst. Och sen fortsatte han in till Damaskus där han mötte en tidig kristen ledare som hette Ananias. Och det kan vara att det var Ananias eller någon annan kristen där i Damaskus som lärde Paulus den här trosbekännelsen redan under de första dagarna och veckorna efter det att Paulus kom till tro. Det är också möjligt att Paulus fick lära sig den här trosbekännelsen lite senare i Jerusalem. Efter det att han hade tillbringat en kortare tid i Damaskus efter hans omvändelse, då åkte han ut till den arabiska öknen där han tillbringade ungefär 3 år. Och efter det så kom han till Jerusalem. Och vi läser i Galaterbrevet kapitel 1 och vers 18 att han bodde hemma hos Petrus i ungefär 2 veckor där. Så det kan vara under den här tiden att Petrus lärde Paulus den här trosbekännelsen. Men vi vet att under den här tiden då att Paulus lärde känna även andra bland de ursprungliga lärjungarna. Och det kan hända att han lärde sig trosbekännelsen utav dem när de samlades till gudstjänster. Men i så fall har det inte gått mer än 6 år högst från korsfästelsen och uppståndelsen till tiden när Paulus tar emot den här trosbekännelsen. Högst 6 år. Och det var på en tid då så gott som alla ögonvittnen fortfarande var vid liv. Då kan man konstatera att den här trosbekännelsen dateras till 30-talet. Alltså bara några få år efter uppståndelsen som man förkunnade. Okej. Vad spelar allt det här för roll? Det finns mycket mer som man skulle kunna säga om uppståndelsens historicitet. Men man kanske undrar vad det här spelar för roll. Jag menar, det har hänt en massa konstiga saker i historien. Men det påverkar inte hur jag lever mitt liv. Skillnaden är att om Jesus är uppstånden från de döda som en historisk händelse, då måste vi ta Jesu anspråk på allvar. Både Jesu anspråk om sig själv och hans anspråk på våra liv idag. Gud skulle inte uppväcka en kättare från de döda. Gud skulle inte väcka en lögnare från de döda. Gud skulle inte uppväcka en bedragare från de döda. Därför måste vi ta Jesu anspråk på allvar när han säger sig vara Gud. När han säger att han är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till Fadern förutom genom honom. Vi måste ta det på allvar när Jesus säger att vi ska vara fullkomliga så som vår Fader i himlen är fullkomlig. Och vi måste ta det på allvar när han säger att det väntar en dom för dem som inte vänder om. Nu, jag vet inte vilka som är här idag. Det är nästan ingen av er som jag känner personligen. Du kanske brukar vara med i församlingen. Du kanske har varit med i den här församlingen i många årtionden. Men du är också här idag som kanske tidigare har identifierat dig som kristen i det förflutna, men har vandrat din egen väg genom livet, lämnat barnatron bakom dig. Du är kanske här på grund av att du har en granne eller en släkting som har bjudit in dig idag, och det är enklare att tacka ja än att hitta på någon ursäkt till varför du inte kan vara med. Du är kanske här för att du börjar bli lite nyfiken på livet och undrar, finns det inget mer? Det måste finnas något mer. Oavsett vem du är, varför du är här och vad du har gjort, så finns det ett enkelt budskap till dig. Och det är att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig så mycket. Och att det är genom Jesu uppståndelse från de döda så vann han en seger över ondskan, över lidandet, över döden, över brustenhet och över meningslöshet i livet. Och Jesus erbjuder dig idag en ny chans att börja om, att börja på nytt. Och det enda som krävs är att du säger ditt ja till Jesus. Att du säger ja Det vill jag ha. Jesus, ta det som är trasigt inom mig. Jag överlåter mig helt till dig. Vi ber tillsammans. Och Herre Gud, vi tackar dig för Jesus Kristus, din älskade son, som gav sitt liv för oss så att vi kan bli försonade med dig. Att Jesus, att du genom din död på korset och din uppståndelse, du har öppnat upp vägen till dig. Du har öppnat upp vägen till Gud. Och att du kan ta bort allt det som har gått fel, allt som har blivit galet, allt som inte var meningen, allt som är trasigt inom oss och i vår värld. Och du kan skapa något nytt i oss och i vår värld. Jag ber, Herregud, för var och en som är här idag. Den som kanske är här lite nyfiken eller har kommit av olika anledningar. Att idag ska bli dagen då de tar steget och säger: Jesus, det vill jag ha. Jag vill tillhöra dig. Ta det som är trasigt. Ta det som är fel. Jag ger mig själv till dig. Tack Jesus för din underbara gåva. Kom, helige Ande, vi ber. Amen.